I den här församlingen så märker du att vi läser mycket i Bibeln. Och det finns en anledning till det. Vi tror att Bibeln är Guds ord. Vi tror att Bibeln är någonting som vi behöver varje dag. Vi tror att Bibeln ska vara någonting som vi hämtar vår kunskap ifrån. Men inte bara kunskap, utan också hur lever vi våra liv idag? Hur lever vi våra liv? Hur får Bibeln påverka din vardag? Hur får Bibeln påverka ditt arbete? Hur får Bibeln påverka dina relationer? Och om Bibeln ska kunna påverka oss så behöver vi läsa den, eller hur? Och därför ibland så kan det vara så tufft med bibelläsningen. Jag vet, det kanske bara är jag som har det så. Men i alla fall för min skull idag så ska vi läsa evangelietexten. Och det hämtade jag från Lukas 1. Och vers 26 och framåt. Oj. Och i vördnad för Guds ord och för Kristus så ställer vi oss upp tillsammans. Och man kan också bara lyssna om man inte kan läsa. Framme här. Och man får också gärna ta fram sin bibel. Eller sin telefon om man har bibeln i telefonen. I Jesu namn. I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nazaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef och hennes namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sa: "Var hälsad, du högt benådade. Herren är med dig." Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sa ängeln till henne: "Var inte rädd, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron och han ska härska över Jakobs hus för evigt och hans välde ska aldrig ta slut." Maria sa till ängeln: "Hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man." Men ängeln svarade henne: "Helig ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Elisabet, din släkting, väntar också en son nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud." Maria sa: "Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt." Och ängeln lämnade henne. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Varsågod och sitt. Ja, i dessa tider så finns det ju bara en fråga att ställa när man börjar en predikan. Och då undrar jag: vann rätt låt? Ja, är det några som säger här. Tveksamt, några andra. Så. If I were sorry. Frans, jag tyckte han var söt. Faktiskt. Frans, ja. Idag så efter att det finns ett liv efter Melodifestivalen, tack och lov. Och idag så är temat för kyrkoåret Guds mäktiga verk. Och idag så ska vi få tala om. Vi ska fortsätta egentligen på den predikan som jag hade förra söndagen. Och har du inte hört så finns den på hemsidan så man kan gå in och lyssna där. Vi ska prata om rädsla och mod idag. Vi ska prata om hunger som överstiger rädslan. Vi ska prata om en Gud som ger döda liv. Och vi ska prata om en Gud som talar om det som ännu inte finns som om det redan fanns. Och att det som han har lovat, det kommer han också att infria. Det ska vi tala om idag. Jesus, jag tackar dig för att du är här. Och jag ber om att du kommer och fyller oss just nu. På samma sätt som du kom över Maria med helig ande. Så ber jag om att du kommer med helig ande över oss som finns här just nu. Och så vill vi också bara lyfta fram barnen som nu befinner sig en trappa ner eller två trappor ner, Herre. Vi ber om din välsignelse för dem. Vi ber om att de skulle få uppleva dig, helige Ande, just nu. Att de skulle få ha roligt. Att de skulle få älska dig mer, Jesus. Vi ber för barnkyrkeledarna. Vi ber om din välsignelse över dem. I Jesu namn. Amen. Vi fick höra i Romarbrevet 4, 18 och framåt. Om en man som heter Abraham. Som vågade hoppas på någonting. Som vågade stå fast i någonting. Ett löfte som han hade fått. Och två stycken förebilder. Så det är dels Abraham. Och sen så fick vi lyssna till Maria. Om hur Gud mötte Maria. Båda de här två är riktiga förebilder. Riktigt radikala. Och som vågar gå långt vidare. Och långt utanför än vad jag någonsin har gått i mitt liv. Sådana enorma förebilder för oss, Abraham och Maria. Det som är att det är ungefär nästan forskare, man är lite oense om vad, när Abraham exakt levde. Men det är många år emellan Abraham och Maria. Vilka för enkelhetens skull kan vi säga 2000 år är det mellan de två. Abraham som fick vara en förebild men fick också vara en stamfader. Han fick vara med om att ett förbund slöts med honom. Om att han skulle få vara liksom som en urfader där många folk, hans folk skulle bli så talrikt som stjärnorna. Och när Gud kom till honom och slöt det här förbundet så hade han inga barn. Han hade inga barn. Men han skulle få så många avkomna, säger Gud till honom. Ett stort löfte. Ett helt folk. Och det dröjde många år. För Abraham fick inte det där barnet som Gud hade lovat honom. Och det dröjer väldigt många år tills dess att han får. Det dröjer till och med så länge så att han tar saken i egna händer. Eller rätt sagt hans fru. Så här händer ju ingenting. Det är ju ofta så. Nej. Det så inte i Guds ord överhuvudtaget. Nej, gör det inte. Hon tar saken i egna händer. Och Abraham får ett barn som heter Ismael. Strax efter det så kommer Gud. Sen går det 13 år. Men i Bibeln så är det som om strax efter det. Men efter 13 år, när Ismael är 13 år, då kommer Gud igen och säger att du ska få en son med Sara. Du ska få en son med Sara. Och han fick vänta tills han var 100 år, Abraham, och Sara var 90. Och det var precis på samma sätt på den tiden som det är idag. Att det är inga 90-åriga kvinnor som får barn. Utan det sker ett under. Det sker ett mirakel. Men kan ni tänka er hur det viskades? Jag tänker hur Abraham drar ut. Hur han börjar prata om att jo, jag ska bli ett stort folk. Och så vet ju folk om det här. Kan ni höra skvallret? Vem tror han att han är? Han har ju inga barn överhuvudtaget. Vem är den där guden som han tror på? Det händer ju ingenting. Det händer ju ingenting. Var är dina barn någonstans, Abraham? Var är de? Oj, som snacket gick, tror jag. Oj, som snacket gick. När allt hopp var ute, då, vad gör Abraham då? Jo, han tror. Han låter tron bli en tillit. Inte bara en tro, åh, jag håller för sant, ett för santhållande. Där vi så mycket har gjort tron till någonting jag ska hålla med om, vissa lärosatser. Utan för Abraham så blev tron ett liv, en tillit till Gud. Oavsett vad ni alla andra säger här inne, jag vet att ni snackar om mig, skulle kanske Abraham ha sagt. Så tror jag på Gud, han har lovat. Och jag kämpar med min tro, det är tufft ibland, men jag tror. Men jag tror. Och han var förvissad om att det som Gud hade lovat, det kunde han också infria. Det kunde han infria. Så svårt det måste vara för Abraham. Och så många år av att ingenting hände. Har du tänkt på det? Där känner jag igen mig. Så mycket jag har kämpat med rädsla och med tvivel. Kanske du med. Hörde jag rätt? Hörde jag rätt den där viskningen som Gud sa? Hörde jag rätt? Gjorde jag rätt? Gjorde jag rätt som gick? Eller som gjorde det där? Eller som sa det där? Gjorde jag rätt? Varför måste jag gå igenom detta? Den här smärtan. Den här sorgen. Den här kampen. Varför? De frågorna som Abraham ställde sig, som jag tror genom många år, det är också våra frågor. Det är också mina frågor. Varför måste jag gå igenom detta? Rädsla och tvivel. Vi låter Abraham hänga lite i luften där uppe. Kan vi ha honom här borta någonstans? Låt honom hänga där. Så går vi över till Maria. Maria som väldigt noga lyssnar på vad ängeln säger till henne. Men hon vågar göra det. Och det är ett väldigt riskfyllt projekt för henne. Att våga lyssna vad Gud säger till henne. Vad ängeln säger till henne. Om vi läser detta snabbt. Om jag läser detta snabbt. Om jag ska vara helt ärlig. Så tänker jag ibland så här. Nej men vad härligt att få ett barn. Vad mysigt för Maria. Hon måste ju bli jätteglad när ängeln kom där. Och få en liten bebis. Det är jättemysigt. Eller så kanske vi som har kämpat med barnlöshet. Eller som har kämpat med sorgen av att förlora ett barn. När vi läser det här så tänker vi vad lätt det måste vara för henne. Så bara kommer Helige Ande där och så bara tjoff så är hon gravid. Oj vad enkelt. Så var det inte för oss kanske. Och jag som längtar så otroligt mycket. Och så håller vi Maria här borta någonstans. Hon har ju det så jätteenkelt. Och så missar vi att se på att det som händer med Maria. Det som hon vågar göra. Det är att hon vågar säga ja till Gud. Och det får konsekvenser i hennes liv. De konsekvenser, inte bara att hon ska bära ett barn och föda det barnet. Vilket oftast gör ont. Så. Men det som också sker med henne det är att hon ställer sin sociala status. Det kommer i gungning. Hon sätter sitt äktenskap på spel. Därför att Josef kunde ha skilt sig från henne. Alltså kunde slatt upp trolovningen som på den tiden var lika starkt som ett giftermål. Men de levde inte tillsammans ännu. Han kunde ha slått upp detta. För att hur, va? Du är gravid. De visste precis som du och jag idag hur ett barn är till. Liksom. Hon vågar sätta sin försörjning på spel. Och kanske till och med sin överlevnad. För vem har du legat med Maria? För vi vet hur barn blir till. Och kan ni tänka skvallret i Nasaret? När det börjar synas på Maria. Jaha, Josef och Maria, ni har haft ihop det, ser vi här. Innan, tydligt bevis. Vi läser så snabbt igenom Bibeln och så ser vi att och sen så var barnet fött och så var härligt och så har hon sin bebis och är Jesus. Men hon gick precis som vilken annan gravid kvinna. Att i 9 månader och någonstans kanske där runt 4:e, 5:e att faktiskt synas och att det var ganska många månader som hon gick till brunnen, som hon bakade bröd, som hon var på torget tillsammans med alla de andra och där hon blev säkert ifrågasatt, varför är du gravid? Hur gick det till? Vem är du Maria? Du är en dålig kvinna. Vem vet? Hon vågade sätta allt det på spel och lyssna. Ett enormt mod visar Maria. Ett enormt mod. En radikalitet att sätta sin egen vilja åt sidan. Och att faktiskt gå på vad Gud vill. Hon måste vara jätterädd. Precis som du och jag kan vara ibland. Att ha mod i sitt liv och att våga gå på det som Gud visar. Handlar inte om att man inte har några rädslor kvar. utan det är att gå fastän man är rädd. Det är mod. Att gå fastän man är rädd. Fastän man är rädd. Och Maria, hon står i sån kontrast mot min egen ängsliga bävan inför framtiden. Och kanske din också. Var inte rädd, Maria, säger ängeln till henne. Du har funnit nåd hos Gud. Nåd, Guds välbehag vilar över dig. Du har funnit nåd. Upplever du det i ditt liv? Också den hälsningen. Var inte rädd. Så lätt att vi låter våra rädslor styra oss. Istället för vår tro. Istället för vår tillit. Istället för vår tillit till Gud. Jag har ett förflutet. Ett förflutet som flöjtspelare. Jag har vuxit upp i en musikalisk familj. Och då skulle man börja spela. Man skulle börja spela tidigt. Och det är en stor rikedom naturligtvis. Och jag valde ett litet sött instrument som var lätt att bära med sig. Och som man kunde gömma i väskan. Tvärflöjten. Den är inte mer än så här. Någonting. Och jag minns när jag skulle börja i ungdomsmusikkåren. Fick jag börja som 12-13-åring inne i Kristianstad. I Skåne. Och jag åkte, skulle börja där och jag åkte in, min mamma skjutsade mig. Det var 3 mil in och varje gång jag åkte in, jag var så rädd och jag var så nervös. Och sen så började jag jag fick börja spela andra flöjt. Och under nästan hela första terminen så spelade jag inte en ton. Utan jag bara låtsade spela. Man kan ju skratta åt det. Och det får man göra. Men jag var så rädd att just min ton skulle höras. Så jag tänkte det är bättre att jag bara fuskspelar. Antagligen så såg jag orkesterledaren detta. Men jag satte alla tonerna. Jag satte allting. Men jag vågade inte låta min ton höras. Jag har jättemånga rädslor. Jag är en väldigt rädd person. Jag är rädd för att tala offentligt. Jag är rädd för att flyga. Jag är rädd för höjder. Jag är rädd för ormar. Jag är rädd för att få någon sjukdom som jag inte ska reda ut. Jag är rädd för att inte riktigt reda ut mitt jobb. Jag är rädd för att inte vara en bra mamma. Jag är rädd för att inte vara en bra fru. Jag har jättemånga rädslor. Jättemånga rädslor. Därför blev det en så enorm befrielse för mig. När jag mötte Jesus som 16-åring. Och där jag fick en väldigt konkret hälsning ifrån honom. Där han sa till mig. Marilys, jag vill gärna höra din ton. Din ton fattas mig om inte du spelar. Och han befriade mig på många sätt. Men det var inte så att han tog bort mina rädslor. Det han däremot gjorde var och sa, Jesus, Marilys, kom, ta min hand så går du och jag tillsammans. Du kommer vara rädd men gå ändå. Gå ändå. Och det har jag gjort fastän jag är rädd för att tala offentligt. Så har jag gått. Och det finns en stor skillnad med att låta våra rädslor styra oss. Eller att låta Jesus och vad han säger om oss styra oss. Och vägleda oss. Och uppmuntra oss. Och jag tror att här är människor här inne. Som Jesus också säger samma hälsning till. jag vill gärna höra din ton. Den är vacker. Även om andra människor runt omkring dig säger att den är falsk, så finns det ingen vackrare ton för mig. Ingen vackrare ton för mig. Be om mod och be om tro. Jesus upprättade mig, därför kan han upprätta dig. Kraften är det precis densamma och ännu större, kanske. Maria får hälsningen, var inte rädd. Och vågar vi be om att förstå i Guds vilja? Vågar vi be om att förstå där? När vi förbereder gudstjänsterna så brukar vi också samla in. Finns det någonting man får temat, och så finns det någonting ni i teamet skulle vilja dela med er eller ge input in i predikan? Och till den här predikan så var det en i teamet som sa så här, som skrev så här. Jag vet, det är svårt att be om Guds vilja. Det är så lätt att man glömmer innehållet i Lukas 11 och 11. Vad står det i Lukas 11 och 11? Det har jag också glömt. Vad står det där? Hur det står så här. Och finns det någon far ibland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk? Eller ger honom en skorpion när han ber om ett ägg? Om nu redan ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, skulle då inte fadern i himlen ge helig ande åt dem som ber honom? Alltså om nu vi som faktiskt inte har full koll på allting, att vi ger våra barn goda gåvor, skulle då inte fadern i himlen ge goda gåvor till oss? Han som bara är godhet, han som bara är kärlek. Vi glömmer så lätt att när vi ber om Guds vilja och när vi ber om att få gå in i det okända, så glömmer vi så lätt att Gud är god och vill oss bara gott. Och så skrev den här personen, ja, så en liten påminnelse om att Gud vill oss bara gott kan behövas ibland. Ja, då gör det sig, blir det kanske lättare att kasta sig ut i det okända. För några år sedan så skulle Gabriel, vår äldsta son, åka på läger. Och det var första gången han skulle iväg på läger. En liten gård som heter Helgeredsgården utanför Ängelholm. Han skulle vara borta i 2 dygn. Och jag lämnar honom. Och jag är sån här, när ska man sluta pussa sina barn offentligt? Det kan vi prata om efter gudstjänsten. Jag kommer nog alltså det är väl okej om man är 20, vadå liksom. Så jag står där och bara, Gabriel. Och han bara, ja, tack, hej. Så, och ring Gabriel om det är något. Du bara ringer du. Han har ingen telefon. Men alltså, du kan prata med någon av ledarna. Så bara säg, och så hej då. Så när vi är hemma då så går jag omkring. Och jag och Per bara, alltså konstigt. Alltså har du telefonen på? Ja, funkar den? Det är ingen som ringer. Varför ringer de inte? Saknar han inte sin mamma och pappa? Någonting överhuvudtaget. De kanske ringer. De kommer nog ringa snart alltså. Och be att vi kommer och hämta honom. Att han är jätteledsen och vill hem till sin mamma. Nej, de ringer inte på 2 dagar överhuvudtaget. Ringer de inte. Varpå jag då, det är ju mina kollegor där, och jag ringer till dem bara för ska bara kolla så att allting är bra och att ja, ni predikar ordet rent och klart, ja. Jättefint, och alla barnen mår bra. Alla barnen, ja. Alla barnen mår bra. Okej. Okay. Ingen som vill hem? Nej, ingen som vill hem. Okej. Okay. Och när vi kommer dit så skulle de uppträda. Så vi hade liksom inte fått träffa Gabriel på 2 dagar. De skulle uppträda och sjunga en liten sång. Och jag är ledsen, men jag zoomade bara in på en person. Det var ungefär 40 barn som stod och sjöng. Det var jättefint. Alla andra barnen var jättefina. Men det fanns en som bara strålade för mig. Och en som bara glänste liksom. Och det var Gabriel Nilsson. Som stod i några jättesmutsiga myströjor. Och någon t-shirt som han hade på sig. Också när vi lämnade honom liksom. Så. Men han var så fin. Och jag bara zoomade in. Och när jag sitter där så är det som om Gud viskar till mig. Marie-Lise, på det sätt som du zoomar in Gabriel, din son. På det sättet så har jag zoomat in dig. Och kommer att zooma in resten av mitt liv. Den lilla kärlek som du känner till din son. Så mycket större är inte min kärlek till dig. Och jag vill bara låta dig få påminnas om det. Att Gud vill dig bara gott. Han har zoomat in dig. Han har sin blick på dig. Och du kan tryggt gå in i det okända. För att han älskar dig. Han älskar dig. Faderns kärlek, han älskar dig. Var inte rädd. Vad ska folk tycka? Vad ska folk tänka? Ja, men tvärtom då. Vad ska Jesus tänka om dig? Så funderar jag med. Vad tänker Jesus om mig? Jag bryr mig inte så mycket om vad folk tycker och tänker om mig. Jag bryr mig mer om vad Jesus tänker om mig. Om jag är så rädd, ja, men där finns också en längtan. Och överstiger din längtan, din rädsla. Eller låter du rädslan styra dig? Vad längtar du efter? Maria som lyssnar till Guds ord. Maria som tar emot Guds ord i sin egen kropp. Maria som gestaltar Guds ord. Det är väldigt synligt när hon är gravid. En gravid kvinna, man ser på henne. Om inte annat så märker man det. Jag själv, jag gick upp 30 kilo. Så det syntes som man såg. Det var inte så att man behövde fundera på. Är hon eller inte? Jo då, hon är jättegravid. Är hon, om man nu kan vara. Det syns. Det syns att bära på Jesus. Och så ger hon Jesus vidare. Och Maria, hon gör tydligt och förkroppsligar. För vad som är kyrkans uppgift för alla tider. Vad är det? Jo, det är att göra Jesus känd. Det är att visa honom tydligt. Och så ge honom vidare till resten av världen. Maria och Abraham trotsar rädslan. Låter tro bli till tillit och håller fast vid hoppet. Är vi lärjungar? Är vi Jesusföljare? Som går i deras fotspår? Eller styrs vi av rädsla och traditioner? Styrs vi av vår tro? Eller styrs vi av vad andra tänker och tycker om oss? Hur ser det ut i ditt liv? Tänk om Gud vill mer. Tänk om Gud vill mer i ditt liv. Vi är en sån liten församling. EFS-kyrkan Östersund. Och påverkar så lite i vår stad. Egentligen. Tänk om Gud vill mer. Tänk om Gud vill mer. Tänk om vi hade haft 20 stycken barnkyrkeledare varje gång. Tänk om vi hade haft så många barnkyrkeledare så vi hade kunnat sätta en annons i ÖP. Där vi skriver att välkomna alla barn som vill på söndagsskola, på barnkyrka. Där du får höra talas om Jesus, få kompisar, få vänner, få livet och få ha jätteroligt. Tänk när vi kan sätta in den annonsen i ÖP. Alla som vill är välkomna. Tänk när vi kan inte fira gudstjänst här längre, utan det här är bara fullt av barn här inne istället. Tänk när vi har 20 stycken eller 40 stycken barnkyrkeledare. Tänk när vi kan vara 40 stycken samtalsledare i Alfa. Om vi har 40 stycken samtalsledare, hur många människor kan vi ta emot då? Om vi är ungefär 8-10 stycken i varje grupp. Vet ni hur många människor vi kan ta emot då som kan gå Alfa? 200 personer skulle kunna gå Alfa. Tänk när vi har det så. Tänk när vi har äldre mentorer där varje ungdom, varje barn får ha en mentor i den här församlingen. Någon äldre som får investera tid in och ge tro till unga människor. Tänk när ni äldre får se all den tid, all den engagemang, alla pengar, allting som ni har bara plöjt ner. När ni får se det blomstra ännu mer och bli någonting så mycket större än vad ni har kunnat ana, drömma och tänka. Tänk när vi kan ha språkcafé 4 kvällar i veckan istället för en kväll med 20 volontärer varje. Tänk hur många människor som vi skulle kunna möta. Tänk när vi kan ha pannkakskyrka varje fredag ute. Inte bara en gång i månaden för att vi inte riktigt orkar tillräckligt mer. Utan varje. Tänk hur många människor vi skulle kunna möta då. Vad som skulle hända med oss som gick ut. Tänk. Vad drömmer du om? Vad hoppas du på? Vad drömmer du om? Vad hoppas du på? Men jag drömmer inte om någonting. Jag drömmer bara om att få vakna och få ha lite lugn och ro. Ja, det kan vara jobbigt det här. Det lät jättejobbigt. Ja, men det kanske är så att din granne drömmer om någonting. Eller någon annan i församlingen. Ja, men haka på då. Du behöver inte ha någon dröm. Du kan få haka på andras drömmar. Men våga tänka. Tänka större. Vi ska gå in i ett pass av bön och lovsång. och tillbedjan där du får gensvara på det ord som du har hört. På det som Gud har talat till dig om under den här stunden. Och du ska få aktivt få gensvara på det på många olika sätt. När Paulus skriver så här. Där allt hopp var ute höll Abraham fast vid hoppet och trodde. Och han var förvissad om att det som Gud har lovat kan han också infria. Vad är det som du är rädd för? Det kan du få ge till Jesus. Och han vill bära dig. Och han vill ta din rädsla. Och han vill använda dig. Vad är du rädd för? Vad är du rädd för? Låt inte det styra dig. Vad är det du ser? Vad drömmer du om? Vad är ditt tänk om? Vad är ditt tänk om? Också det behöver du ge till Jesus. Är det någon här som har tagit din dröm? Som har stulit din dröm? Som har tagit ner din dröm? Som har sagt något hårt till dig? Som har gjort att du inte vågar drömma mer? Eller inte vågar uttala din dröm? Kanske behöver du be om förlåtelse. Kanske behöver den personen få ta emot förlåtelse. Har du tagit ner någons dröm? Har du varit den personen? Det äventyret som Maria gav namnet Jesus. Det äventyret får du också haka på. Du får också haka på. Och Jesus säger också till dig. Precis som ängeln sa till Maria. Var inte rädd. Du har funnit nåd inför Gud. Vi ska be konkret. Jag vill be konkret för dig. Om att få mod. Mod att våga gå. Fastän du är rädd. Vad är det som ligger framför dig i veckan? Vad är det du behöver få mod? Vad är det du ska göra? Vad är det du kanske behöver ta steg in i? Och hur kan vi vara en församling som ger mod till varandra? Som ger tro till varandra? Som vågar tala ut det som ännu inte finns som om det fanns. För det är sån Gud är. Han ger de döda liv. Och kanske också finns här döda drömmar här inne. Som han vill ge liv idag. Är du också här som kanske bara känner att jag vill ta emot Jesus. Jag vet inte om jag är en kristen. Så kan du bara få enkelt be tillsammans med mig nu. Jesus, jag tackar dig för att du är här. Herre, jag tackar dig för att du kallade Maria. För att du kallade Abraham. För att vi får ha dem som förebilder. Att gå frimodigt i tron. Att gå frimodigt framåt. Att låta tron bli en tillit. Inte bara massa kunskap. Herre, så ser du kanske de av oss som skulle vilja lägga våra liv i dina händer. Kanske för första gången. Kanske på nytt. Vi har gjort det förr men vi behöver ta ett nytt avstamp tillsammans med dig. Jag bara ber om att du kommer just nu in i de personerna. Kom Jesus. Tack för att du har dött för dem. Tack för att du har uppstått för dem. Tack för att du ger syndernas förlåtelse. Tack för att du nu inbjuder dem in i ett nytt liv tillsammans med dig. Tillsammans med dig, du som är det stora äventyret. Äventyret Jesus och Guds rike. Ta nu emot vår tillbedjan, vår lovsång. Vårt gensvar till dig. I Jesu namn. Amen.